Lejonen går för guld i Zürich och i NHL är det bäddat för en skräll.
Och vi hinner såklart både med VM och NHL.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan, Mattias Simonsen och Toffe Herberts. Ja, vi har äran att ha Toffe Herberts med oss än en gång, för vi tänker börja med att snacka VM. Och nu ska det ju sägas att det här var kanske inte den mest optimala dagen att banda in det här snacket, tack bara IHF för att ni inte tänker på vår publiceringstidtabell när ni slår fast VM-schema. För när vi bandar in det här avsnittet vet vi inte... No, vi vet att Finland går till kvartsfinal, men vi vet inte om Finland har vunnit sin grupp. Vi vet inte vilka andra lag som går till kvartsfinal, men man kan ju åtminstone spekulera och diskutera på en sån här rent filosofisk nivå, känner jag. För att Colin, Oskar och Benjamin skriver alla och formulerar det lite olika. Att borde Lejonen förlora sin den här sista gruppspelsmatchen mot Schweiz för att få en lättare motstånd i kvartsfinalen, och sen frågar om hur lagen rangordnas i semifinalen och så här, och det kan vi ju gå in på. Men i och med att vi inte vet ännu när vi bandar in det här hur det kommer att gå, vi får lite svar innan det här avsnittet publiceras, så tycker jag att det är onödigt att vi börjar spekulera, men vi kan prata om det, tycker jag, på en allmän nivå, om det här att ta en taktisk förlust i gruppspelet för att eventuellt få en bättre, lättare motståndare i kvarten. Att vad tycker vi om det? Och det är en diskussion som är värd att ha, för här fanns ju chansen att Finland skulle kunna välja mellan att spela mot Sverige eller Norge till exempel. Så om vi börjar med dig, Toffe, vad tycker du?
Det finns inget svartvitt svar på den här frågan, tycker jag, utan det är gråzoner. Huvudsaken är ju att Finland i och med dagens match ger sig möjligast god möjlighet att vinna på torsdag och lördag och söndag, det vill säga ta inga risker, chansa inte, ta inte skador, belasta inte spelare för hårt. För att det som man måste komma ihåg här är att dagens match är oviktig för finländsk del, och man ska givetvis inte gå in med den inställningen att den är oviktig, men man ska inte heller gå in med inställningen att här avgörs hela turneringen, utan man ska spara på en del grejer till torsdag och lördag och söndag. De två senaste gångerna som Finland har förlorat i VM-final har Finland förlorat VM-finalen mot ett lag som de har slagit i den sista gruppspelsomgången. Det vill säga Finland besegrade Kanada i den sista gruppspelsomgången 2021. Finland besegrade Kanada i den sista gruppspelsomgången 2016. Båda gångerna fick Finland spela mot Kanada i final och förlora. Det är så när två riktigt bra lag möts två gånger i samma turnering som Schweiz och Finland i den här turneringen. Det är ganska logiskt att de vinner varsin. Och det ligger alltså inte Finland i fatet om Finland förlorar mot Schweiz idag. Om Finland möter sig Schweiz i en final så småningom, så tror jag faktiskt 100% på riktigt att Finland har större chans att vinna den finalen om Finland har förlorat idag. Så det är inte så där givet ja, Finland ska lägga sig, och inte så där givet att ja, Finland ska till varje pris absolut försöka vinna idag, utan någonting däremellan. Det gör ingenting om Finland förlorar, ingenting överhuvudtaget, men det är cool om Finland vinner.
Jag måste gå tillbaka till den början av frågan. Jag började riktigt fundera att det talas alltid om sån här att löna sig att förlora. När har ett lag egentligen blivit fast, för, så att säga, fast i situationstecken för att lägga sig? Och det är väl nu närmast då Sverige i OS i Turin. Det är det. Och där hade också, det är bara Peter Forsberg som är av den åsikten att de inte ville vinna slå Slovakien där. Övriga svenskar har ju inte någonsin riktigt merit att det var en sån här läggmatch. Men det där, jag är lite av den åsikten att Finland faktiskt borde slå Schweiz. För att om Finland nu då skulle förlora mot Schweiz och bli tvåa i gruppen, så då ska det väl logiskt sett vara så att de möter Finland Kanada i semifinalen. Det tycker jag till och med har läst på vår webbplats, så det är det där officiell sanning. Och det tycker jag nog att skulle vara en ganska mardröm. Jag skulle nog inte vilja att Finland möter Kanada före i finalen, för att som det har sett ut så för mig så är nog Kanada, Finland och Schweiz är båda jättebra lag, men jag tycker att om Kanada bara på något sätt kommer upp till den nivån som individerna ger tillåtelse, det ska nog inte finnas någon som egentligen har riktigt någonting att säga mot Kanada.
Men då, Anders, då ställer jag frågan till dig. För vi är på samma nivå här, vet jag, du och jag. Vi tycker att Finland ska inte vara nöjda med brons i den här turneringen. Nej. Och Finland ska inte vara nöjda med silver i den här turneringen. Har Finland större chans att besegra Kanada på lördag eftermiddag i en semifinal, eller när hela turneringen avslutas på söndag kväll i en final? För jag hävdar nästan att det är i det första fallet.
Alltså, det är nog en bra fråga det där. Kanada ju, i slutspelet så är det ju helt klart att Kanada är alltid lättast att slå i en kvartsfinal. För då, då blir det till och med de nervösa. Men det där... No, okej, här kommer mina personliga preferenser ändå. Ja, det där, jag skulle vilja att Finland möter Kanada i en final. För att slå Kanada i en final, det är alltid... Det har Finland gjort ett par gånger. Och det känns alltid så förbannat fint. Så nu skulle det vara festigare att slå Kanada i en VM-final än att slå Schweiz. Åtminstone tycker jag det.
Jag vill bara inflika här och säga så
pass. Du är också med.
Det här är ju inte spekulationer nu. Här är jag. Att det är inte spekulationer om det här att undvika Kanada. För det, så pass mycket vet vi alltså redan nu när vi bandar in det här. Att Kanada kommer att vinna den andra gruppen. Kanada kommer att gå in i slutspelet som det högst rankade laget från den andra gruppen. Och så finns det ju också en möjlighet att Finland ska undvika Kanada i semifinalen. Även om Finland ska förlora mot Schweiz. Om det till exempel, nu igen bara hypotetiskt scenario. Schweiz vinner gruppen. Schweiz går vidare till en kvartsfinal där de ställs mot Sverige. Och förlorar mot Sverige, för det funkar alltså så att i semifinalskedet så sedas lagen om, man rankar om dem på nytt, och i det skedet så är Finland det näst högst rankade landslaget, och då skulle Finland alltså undvika att möta Kanada. Så allt är möjligt. Men nog om den här filosofiska diskussionen, tycker jag, för det finns mycket konkreta saker att diskutera här också. Colin undrar, hur har kedjorna fungerat? Vad tycker vi? Borde man separera på Alexander Barkov och Mikael Granlund till exempel? Om jag nu får börja svara på en gång skull, så att ni inte bara håller låda, så vill jag bara säga att jag vet inte var man ska placera Mikael Granlund annars. För jag tycker att alla kedjor fungerar just nu.
Jag håller 100% med. Alla kedjor fungerar. Alla backpar fungerar. Målvaktsspelet fungerar tillräckligt bra. Det finns ingenting att ändra. Det här är ett komplett finländskt landslag. Om Finland besegrar Schweiz idag så är det det bästa gruppspelet som Finland någonsin har gjort i ett hockey-VM. 2016 så gick Finland genom gruppspelet utan poängförlust. Vann 7 matcher i rad. Men imponerar faktiskt inte lika mycket som det här laget har gjort hittills i år, säger jag inför Schweiz-matchen.
Nej, jag tycker att hela så... Jag förstår den här kritiken på basis nu av de här matcherna som nu inte egentligen sen har mätt Finland på något sätt mot att första kedjan då med det där Granlund, Barkov och Helenius, att det fattas kanske lite den här killen som går där in framför målet och det där och styr puckar, och med att alla är så skickliga spelare, att det på något sätt känns bortkastat att någon av dem ska stå framför målet. Så då skulle det ju närmast då diskussionen vara att man skulle då flytta Konsta Helenius i det där i rätyskedja och flytta Puljujärvi upp dit med det där med Barkov och Granlund. Men nej, jag tycker nog att den där första kedjan, för det första så funkar den, så den var ju en härlig kedja att se den här med Puljujärvi och det där och Manninen och Räty Yle och Boris-kedjan. Det var liksom alla, de spelar, man såg hur de njöt av att spela, så då, när det finns spelglädje så tycker jag att man inte ska det där knäcka den. Så att jag skulle nog säga att nu får de bara det här första kedjan skickliga det där spelare. Så nu får de bara med Barkov som leder diskussionen vem som gör vad. Så nu får de bara lösa det här problemet. För det är så förbannat skickliga att de måste kunna det där. De måste kunna offra en kille alltid, åtminstone ett par skift i det där i varje period, att göra skitjobbet framför det där buren.
Jag vill alltså hylla Antti Pennanen. Jag tycker att han gjort ett bra jobb för att komma fram till de här kedjorna. Inte bara under VM utan också under hela säsongen och under träningsmatcherna. Och nu tycker jag att han är där. Och jag tycker att Finlands ishockey är otroligt mycket roligare nu än under Jukka Jalonens dagar. När Finland spelade VM-final 2021 så gjorde Finland 24 mål på hela turneringen. 24 mål på 10 matcher, och det var VM-final och det var tjosan och hejsan och var Finland är bra. Nu har Finland på 6 matcher gjort 29 mål, och det är inte bara det att det skulle vara enkelt motstånd i gruppspel och skickligare trupp, utan det är också en inställningsfråga. Så jag vill faktiskt att Pennanen ska få lite cred här.
Vi är tyst, djupt tysta, men jo, alltså, jag det är så här mellanrapport. Efter 6 matcher där Finland inte har blivit testade den enda gång, så har Pennanen skött sig riktigt bra, men det där slutvitsordet får ännu vänta tills det blir avgångsdag.
Timmy undrar sen i sin tur om det finns någon uppdatering om Urho Vaakanainen, är hans turnering över? Och här kan jag snabbt svara på den här frågan att uppdateringen är så pass mycket att han tränar fortfarande med laget, och när ni lyssnar på det avsnittet kan det faktiskt hända att ni redan vet att han har spelat mot Schweiz. Men det vet vi inte nu. Det har inte kommit något officiellt bud ännu. På träningarna igår så sa han att de följer med läget hela tiden och att det är positivt, det utvecklas mot det bättre. Det är inte som med Robin Salo i fjol, att det var en sån här, att på något sätt en sån här mystisk skada som till och med hindrar honom från att träna. Turho Vakanen är nog nära att träna, men just i och med att det ändå bara är gruppspelet sista match så skulle jag tippa på att han är tillbaka först i kvartsfinalskedet. Sen vill Elis veta vad vi tycker om Sveriges VM, och här misstänker jag att många av oss har mycket att säga, och Jonas undrar också vad som riktigt har hänt med Sverige. Jag vet inte, vad har hänt med Sverige annat än att Sam Hallam har varit coach?
Nej, Sverige har ju gjort dåliga VM-turneringar de senaste 5-10 åren. Riktigt, riktigt usla. Sverige har ju också missat kvartsfinal tidigare. Och det känns som att Hallam och den här svenska truppen inte är en lyckad kombination. Eller Hallam och svenska landslag överhuvudtaget är ingen lyckad kombination. Sen vill jag ännu säga, som sagt Mattias, vi bandar det här på tisdag eftermiddag. Jag tror att om Sverige slår Slovakien och får möta Schweiz i kvarten, är det livsfarligt. Det är tidernas schweiziska bananskal i så fall.
Ja, alltså Sverige-Schweiz i en kvartsfinal, så det där, jag tror också att det skulle vara en svettig match för Schweiz. Eller så har man, eller så finns det någonstans i bakhuvudet, jag tror hela tiden att visst att det där, att nu kan Sverige fixa det här, men det börjar nog faktiskt vara ganska många turneringar i sträck som det aldrig kommer det där att Sverige skulle lyfta plötsligt. För att många tycker ju också att det är en fullständig mardröm att Finland skulle möta Sverige i det där i en kvartsfinal, men det måste man nog säga att då misslyckas ju nog Finland, för att det här finländska laget ska slå det här svenska laget. Kanske om man ser på pappret så är det kanske jämnare, men det är inte bara pappret som spelar, utan det är ju också just det här som Toffe talar om, att det här laget så, på det sättet det spelar liksom, och hur de har hittat den här kemin, och kredit då till Antti Pennanen som har lyckats sy ihop 5 år som faktiskt funkar, och det är ju jättemycket att det där, fast Finland har väldigt bra spelare skulle jag vilja påstå, att Finland kanske, nu är det på Finland när vi ska tala om Sverige, att Finland kanske det där är sen också varit lite mer än det där summan av delarna hittills, medan Sverige då helt tydligt är ordentligt liksom sämre än vad delarna skulle kunna ge möjligheter till.
Nej, jag ser en kvartsfinal mellan Finland och Sverige, potentiellt sådan då, som i VM för 2 år sedan, när Finland gjorde ett riktigt dåligt gruppspel och förlorade mot Österrike och var ur balans, mötte Sverige i kvarten. Och Finland gjorde sin klart bästa match i turneringen i kvarten. Men det räckte ändå inte utan Finland förlorade mot Sverige. Jag tror det är lite samma sak nu. Sverige skulle behöva lyfta sig någonting helt otroligt samtidigt som Finland floppar för att Tre Kronor skulle slå Lejonen i detta VM.
Jag tycker att om man lyssnar på liksom de svenska experterna så handlar det jättemycket om kritiken att det här svenska laget är inte riktigt, att den där, på något sätt, det där hjärta att spela för Tre Kronor på bröstet existerar inte, att man gör inte det där jobbet på en sån nivå som krävs, man förlorar alla närkamper i matcher mot till exempel Norge, det gjorde Tjeckien också i och för sig, så jag vet inte om det bara är Norge som är himla bra i närkamper, men ändå tror jag också att det är en inställningsfråga, för jag tycker att det är exakt samma sak hur Sverige har spelat i de senaste VM-turneringarna, helt som du sa Toffe, det här är inte något undantag att de är dåliga. Nu har NHL-spelarna helt klart tröttnat på Sam Hallam också, hade inget intresse att komma hit till den här turneringen och göra en sista dålig turnering under hans ledning. Det finns ingenting som fungerar i det svenska landslaget just nu. Jag ser inte hur på något sätt Sverige ska ta sig vidare från kvartsfinalen, om det inte just blir. För jag gillar lite den scenariet som du målar upp mot Schweiz, att det där hemmatrycket blir massivt stort och att Sverige kommer in utan förväntningar på sig och vinna den matchen. Men nej, Sverige kommer inte att ta medalj, det tror jag inte.
Men en kille som sitter och myser med FM-liga-medaljen runt halsen och konstaterar att vilket otroligt tacksamt läge att komma in i nu Rickard Grönborg. Han behöver göra så lite för att det ska kännas som att svensk landslagshockey får ett rejält lyft.
Det är sant. Alltså det där. Och visst är det ju lite roligt, är det ju såklart alltid. Det kommer man inte över. Lite roligt är det så här som grannen när det inte går optimalt för Sverige i ishockeyturneringar. Men samtidigt så det där, ishockeyturneringar, speciellt VM, behöver ju nog ett Sverige som är bra och konkurrenskraftigt. Det blir bara en så mycket mer spännande turnering. Det är liksom att nu skulle det ju vara helt annat om vi nu skulle se, eller helt annat och helt annat, men det skulle vara annorlunda om vi nu skulle se på VM, och det skulle vara så som det skulle kunna se ut, att vi skulle ha Kanada, Finland, Schweiz, Sverige, Tjeckien och USA som alla skulle ha lag som skulle se ut i det här skedet som potentiella guldmedaljer. Så ska det ju vara när det är fråga om någonting som man nu envisas med att kalla för VM. VM, det där turnering. Att nu är det ju på det sättet lite tråkigt att sådana stora ishockeyländer som nu Sverige, Tjeckien och USA är i VM med lag som det ser lite omöjligt ut att någon hade önskat plocka hem guldet.
Men ett lag som har överraskat positivt, milt sagt, så det är ju Norge. Och Anders, jag vill minnas att du sa att du hade en fråga om Norge, eller en sån här tankeställare du ville ställa oss om just Norge.
Ja, det är det där, att det här kanske inte ens, det skulle kanske också, den frågan skulle man kunna ställa också det där utan ishockey. Men ishockey på något sätt är en sån här, när det är en liten gren globalt, men att Norge också plötsligt går till kvartsfinal och har goda chanser att gå till VM-semifinal. Så den här frågan, när man nu ser på det här året också som har innehållit då, bland annat vinter-OS, att är det nu så att Norge, med hur man än vrider och vänder, att Norge är världens bästa idrottsnation?
Ja, mitt svar på den där frågan är ja, tycker jag, de facto. Men det är nog inte för att Norge har besegrat Tjeckien som Sveriges CDE-lag i hockey. Ännu om Norge, så nu ska vi hylla Norge för att Norge har gått till kvartsfinal. Men samtidigt ska vi också sätta den bedriften lite i perspektiv och konstatera att Danmark var i semifinal i fjol och att Lettland för inte alls länge sedan i Tammerfors stod ett brons och norsk hockey är på samma nivå som dansk och lettländsk hockey. Så det här är liksom inte någonting unikt, utan det är en följd av det där som Anders var inne på i din senaste utläggning. Det vill säga att VM inte är särskilt bra och många år inte är en tillräckligt bra turnering.
Men det som jag tycker att har varit roligt med Norge, om vi tänker det där nu på Danmark till exempel förra året. Att Norge har, det har ju inte varit så där, tycker jag, att Norge har varit i grymt underläge och liksom fått allt bara att stämma just och slå in det där pucket. Norge spelar en ganska, jag vet inte, har de sin egen, det där, har de sitt eget ishockey-varumärke? För jag tycker det är ganska rolig ishockey att se på det här. De spelar, de kontrar för det första jävligt snabbt, men så är de också på ett sånt här ganska roligt sätt. De är fysiskt ganska tuffa. De blir inte alls kärrade av att det är kanadensare som är emot dem till exempel. Att den är ganska, det är ganska roligt att se på den här norska ishockey.
Mattias, du som är en stor nordist, vad är Meidän peli på norska?
Den är dejlig spel.
Det var danska.
Simonsen.
Ja, exakt, jag kan inte skaka av med mina danska rötter. Tyvärr, vi än försöker. Men vi riktar blickarna västerut över Atlanten där NHL-slutspelet också är i full gång. Och en serie går inte alls som någon egentligen hade väntat sig. Och vi har fått in egentligen samma fråga av väldigt många olika personer. Pontus Aron, Martin Jonas Elis frågar på alla sina egna sätt. Hur är det möjligt att Colorado Avalanche kollapsar så här mot Vegas Golden Knights, så kan de ännu vända serien? Tudelad fråga, Anders, om du får börja med att analysera varför det har gått så här. Hur är det möjligt att Vegas Golden Knights leder matchserien med 3-0?
No. Hur ska jag säga? Om man tittar lite bakåt i tiden så är det ju faktiskt så att Colorado hade sin starkaste period av grundserien i ganska god tid. Nästan så att det var före årsskiftet. Och speciellt efter OS-pausen så var inte Colorado riktigt lika bra mera som de var i början av säsongen. Och då tyckte man att okej, att de bara spar kraft där för det där för slutspelet. Men det är ju inte första gången man ser det här, att det är inte så hemskt lätt att man plötsligt är där, ett lag spelar lite sämre och så trycker man bara på den där switchknappen.
Men. Nu, jag vill bara påpeka här att det är inte bara grundserien som man baserar det här på, utan Colorado vann sin första slutspelsserie. Nej, nu skulle jag inte. Jag vill bara säga, Colorado Avalanche var ju nog en stor förhandsfavorit av all anledning här. De hade varit helt otroligt starkare än två första slutspelsserierna.
Jo, resultatmässigt. Men vi sa själv också att den här matchen mot Minnesota, så det var långa tider av den serien som Minnesota var det bättre laget. Colorado var bara fruktansvärt bra då på att avgöra, och Minnesota kanske var mindre bra på att avgöra då. Och det där. Och varför var Colorado bra på att avgöra? Två stora orsaker är två spelare, det vill säga Cale Makar och Nathan MacKinnon. Cale Makar som var borta från de två första matcherna, skulle jag vilja påstå att när det gäller Colorados spel och spelstil så är han den enskilt viktigaste spelaren i Avalanche. När han inte mäler, han är inte på topp, så lider det där lagets spel alldeles otroligt mycket. mycket. Och det där, och nu är Nathan MacKinnon också det där antagligen borta från följande match, eller så linkar han omkring på ett ben. Så det där, jag skulle säga att orsakerna är delvis kanske det att formtoppen är lite bakom. Det får du vara av annan åsikt om. Och sen kanske att de viktigaste spelarna som ska vara de bästa spelarna är skadade.
Mm. Och det är ju en väldigt vanlig förklaring i slutspelet. Jag hade lite svårt, för vi har ju mässat sinsemellan om det här, om de här orsakerna till varför det har gått så här. Och du sa genast efter den första matchen att när Cale Makar är borta så då skiter det sig. Och då var jag lite skeptisk. För jag tänkte att...
Inte så lite heller.
Nej, jag liksom tänkte att en back kan inte vara så avgörande för ett sådär bra lag, som ändå har andra bra spelare också. Men sen började jag fundera på varför det ser ut som det gör. Och min analys är nu den att Vegas lyckades med det som vi lite snackade om också förra veckan, att de måste lyckas med. Att de har lyckats dra ner på Colorado Avalanche tempo. De har lyckats tvinga Colorado spela en långsam, trög, våldsam, hårt tacklande fysisk ishockey som Vegas Golden Knights vill spela. De har helt enkelt tvingat dem bort från sitt eget bekvämlighetsområde. Och en orsak till att de har lyckats med det är just det att den där speldrivande backen i Cale Makar inte längre finns där. För det är lättare att få en center i Nathan MacKinnon att stanna i det där träsket i mittzonen eller att ta bort farten av honom när han entrar zonen. Men om en back gör det på ett sätt som hemskt få backar kan göra det, och Cale Makar är en av de handfull backarna i världen som kan styra spelet på det så att när han är borta så då kan det se ut så här. Och jag tycker att det är ganska otroligt, för att jag ändå baserar mina åsikter om Colorado Avalanche till att de har varit så himla bra i slutspelet och inte hur bra de var före OS-pausen och så där. Men ja, så här det nu gått. Och inte det är ju som att Colorado kommer att resa sig från det här. Inte.
Det kommer definitivt inte mer. Det har förresten aldrig ännu hänt i en konferensfinal att ett lag ska ha rest sig från 0-3. Det har hänt, i final hade väl hänt det där Philadelphia gjorde ju det fast de sen förlorade sista matchen. Vi går inte nu in på det, men det har aldrig hänt i en konferensfinal. Men det där, men jag skulle, det som jag lite skulle säga att jag har själv också sagt det där om att Vegas spelar sån här lite, hur ska man säga, lite trög traktor-ishockey. Men det, nu när man ser på den matcherna så måste jag nog säga att de har hittat sitt eget sätt att spela förbannat snabbt. Det går helt otroligt snabbt när de kommer i kontringar. Och där har vi några spelare som är helt nyckel för det här. Till exempel Mitch Marner som är något helt otroligt bra. Jag skulle säga att han är bästa spelaren hittills i de här konferensfinalerna. Och sen det där, tycker jag att backarna också får pucken jättebra i väg uppåt. Och sen det där, så är det ju nog så. Att varför det är varje år, hur många år bakåt vi kan titta. Vi kan titta på Florida, vi kan ta Vegas, vi kan ta Tampa Bay. Så kommer det alltid det här ena laget som på ett eller annat sätt lyckas ta kontroll över mittfilen. Att vad är det som gör det? Jag tycker det kan inte bara vara fysiken, för inte Colorado, inte de någon lättviktare. Men fanken Vegas äger den där mittfilen framför båda målen. Det tycker jag är fascinerande hur det alltid ett lag lyckas med det.
Ja, och nu med facit på hand så fanns det ju nog väldigt mycket någonting i det du sa förra veckan om den där centerfilen i Vegas. Så om du tittar på de här centrarna som de har, så trots att jag då var igen lite kritisk.
Du sa att det var bra för 5 år sedan.
Ja, så nu är de ju banne mig fortfarande bra då. Att Thomas Hertl, det avgörande målet som han gjorde till exempel. Och det håller jag alltså helt med om, det där vad du sa, de här kontringarna. För det var ju ett mål som kom efter att han kontrar snabbt. Och att när de kontrar så går det undan. Men det är med det sättet som de spelar försvar, att det blir inte det där öppna dörrar i ishockey på samma sätt som det till exempel var i den här matchserien mellan Minnesota och Colorado, där ingen deras lag emellanåt tyckte om att försvara de här omställningarna överhuvudtaget, utan ledde andra laget komma in i offensiv zon. Och där i offensiv zon för Colorados del så tror jag nog ärligt talat igen det som jag lite lyfte fram förra veckan också. Jag vill inte bara peka ut Martin Nechas, men det finns andra spelare i Colorado också som helt enkelt inte är bra på att ta det där utrymme för sig inne i mittfilen. Man har Gabriel Landeskog, en sån till exempel, som är jättebra på det, men han var bättre på det förr, som när de senast var Stanley Cup. Han har inte varit lika bra på det efter att han kom tillbaka från sin skada. Arturi Lehkonen är bra på det, ja. Men där finns nog också många sådana spelare som är lite rädda för det.
Nichushkin, hur bra har Nichushkin varit i slutspelen? Och nu är han inte, och nu är han skadad dessutom.
Och där kan ju vara andra skador också som ligger runt. Inte vet ju hur det hälsoläget är i Colorado före de har åkt ut.
Nu har Brock Nelson, som var jättebra i det där i grundserien, vart har Brock Nelson försvunnit? Tycker han har varit, liksom, man ser inte honom. Nazem Kadri har spelat i ishockey, han gör mål också. Han har varit helt bra, men det där under...
Han är en spelare som är ganska lätt att övertala att spela våldsam ishockey.
Ja, men han gör det bra, och han gör också mål.
Ja, han gör det.
Mm. Men att, det där, att underpresterarna i Colorado, det är nog det där, en lång lista på dem. Och det som jag tycker att det skulle vara roligt om det inte skulle vara så det där på rätt allvar, och det är tråkigt att människor är skadade, spelare är skadade, men vem skulle ha tippat Gabriel Landeskog är den som är friskast av alla Colorado-anfallare i det här skedet? Det tror jag inte många skulle ha tippat för ett år sedan.
Men okej, ännu en snabb tippning. Hur snabbt slår Vegas ut Colorado? Det vänder snabbt det här vecka till vecka. Förra veckan var vi båda helt övertygade om att Colorado går vidare. Men nu är det Vegas som kommer att gå till Stanley Cup-final. Men hur många matcher kommer de att förlora på vägen dit, Anders?
No, jag tycker att det där momentumet är nog så kraftigt hos Vegas. Att det är nu natten mot onsdagen finns tid. Det är nu de ska göra det. För sen måste jag säga att om Colorado på något vänster nu lyckas vinna en match, så tycker jag igen att det börjar bli lite mer spännande. Men jag tippar ju att det här greppet som Vegas har för tillfället nu över Colorado, speciellt med då antagligen Nathan MacKinnon i antingen urspel eller i verkligt dåligt kick, så det blir 4-0. Vegas sveper ut Colorado.
Det där var en feg gardering att säga att Colorado ännu kan vända det här. Men jag tänker säga att de får en match tar Colorado, en match
vinner. Men det är då nästa match vi måste ta.
Alltså en sån här, ja, en gentleman sweep. 4-1, okay. Säger jag.
Och i och med att Vegas är inte gentleman på något sätt, så tror jag att det blir 4-0.
I den östra konferensen så ser Carolina Hurricanes nog starka ut, ska sägas. En förlust, men sen två segrar och kanske viktigast av allt, Sebastian Aho, Andrei Svechnikov och Seth Jarvis fixar fram det här segermålet senast, och det kan nog vara väldigt viktigt med tanke på de kommande matcherna och till och med matchserierna för Carolina Hurricanes.
No, man skulle ju tycka det, och nu gjorde det ju också, för den hade ju inte heller gjort i den här serien ett enda mål, den här kedjan med det där Taylor Hall och Logan Stankoven och Jackson Blake. De fick ju sitt första mål nu också gjort i den här serien, det var Taylor Hall som gjorde det. Så det där, ja, jag tror ju att den där kedjan med Aho, så nu skulle jag vilja säga att i den här tredje matchen så tycker jag att Aho spelar bra. Det var första matchen tycker jag faktiskt på länge som han har spelat bra, men nu tycker jag att han var bra och han hade närmast otur att det inte blev poäng för honom. Men däremot så trots att Svechnikov gjorde det där, fick åtminstone statistiken det att det var han som gjorde det där målet, han sköt ju som helst pucken, så var han ju nog helt fruktansvärt dålig i den här matchen. Alltså han var direkt dålig, och Seth Jarvis har man inte sett av, så inte skulle jag säga att den kedjan ännu heller liksom funkar inte.
Nej, och så är det spännande att den kedjan fick det att lossna uttryckligen när de kom till Montreal, och där Martin Saint-Louis egentligen hade möjligheten att hela tiden matcha Nick Suzukis kedja mot honom. För det har ju liksom pekats ut som en orsak till just det här att Nick Suzuki då, framförallt i kanadensisk media, pekas ut som den här nästa Alexander Barkov eller nästa Anze Kopitar eller Patrice Bergeron som den bästa defensiva forwarden i hela världen, och att det är därför som många av de här motståndarna haft det svårt mot den kedjan. Och nu finns det ju en sanning i det. Jag säger inte att Nick Suzuki är en dålig center eller dålig på att försvara. Han är jättebra på att försvara. Så kanske inte går så långt att jämföra honom med Alexander Barkov. Men alla med sitt. Och liksom därför just tycker jag att det är spännande att det hände just i den här matchen. Men gott så. Och förra veckan så sa jag ju att Montreals chans låg i det här att ta de här tidiga segrarna. Och inte hade ju varit långt ifrån att de skulle lyckas göra det. Men i och med att de inte har gjort det, så börjar jag nog också luta mot att det här är Carolina Hurricanes som går vidare härifrån.
Det som jag tycker att mest talar för att Carolina Hurricanes går vidare är den här liksom... No, det är ju inte nytt när det är frågan Carolina, men i slutspelet är det kanske lite nytt. Och speciellt när det gäller konferensfinalen. Det här totala dominansen när det gäller skott. Att nu i de här två senaste matcherna så har Carolina skjutit 64 skott som har gått fram till mål. Och du har Montreal sammanlagt skjutit 25 puckar mot det där, mot Carolinas mål. Men inte bara det, om 64 puckar har gått fram till mål, så har, tror det eller inte, vet du, du har kollat det, så har alltså Montreal blockerat 80 puckar. 81 puckar hittills i slutserien har de blockerat. Det var bland annat blockerade 30, jag tror det var 35 skott som de blockerade nu i den här tredje matchen. Det är ju helt vansinnigt. Det kan ju inte hålla. Man kan inte gå vidare från en matchserie med sånt spel.
Och så ju längre den här serien går, så blir det ju säkert allt mer tydligare. Det där som vi snackade om förra veckan, att hur stor den här skillnaden är i hur mycket de här lagen har spelat så här långt. Montreal maksimalt antaa matcha, Carolina minimalt antaa matcha. No, jag har nog ärligt talat jättesvårt att säga att Montreal ska vända det här ännu.
Samtidigt så är det nog ett lag som man inte ska räkna ut. Men nu, är det ju nog, nu har det nog varit beroende av Dobes. För Dobes har nog tagit ett, Dobes och stolparna och ribban har nog tagit ett antal mål bort från det där från resultattavlan. Det där, nu känns det som att den här, nu när de här två förlängningssegrarna, när det var liksom, det blir ju alltid viljornas kamp när det tar om förlängning. Och det att Carolina lyckades vrida seger ut två gånger på sträck, så ja, det har nog, tror jag, lite ätit också på Montreals stora självförtroende.
Mm, och vi kommer inte heller bort från det faktum att nästa match är ju något av en måste-match för dem också, för inte reser de sig efter att ha ligga under med 1-3 och förlora båda hemmamatcherna inte.
Samtidigt så inte jag alls förvånad om Montreal vinner den här fjärde matchen. Det här är nog en, på det sättet en...
Nej, inte heller.
En serie som den är ganska härlig på sättet att den är på något sätt helt otroligt svår att få grepp om.
Men ska vi tippa? Hur tror du att det går, Anders? Det känns som att du är lite mer, vad ska vi säga, osäker i hur du förhåller dig till den här serien än hur det var förra veckan.
Nej, men eftersom jag tippade där och jag har till och med skrivit att Carolina går vidare med 4-1 i segrar och det där, och nu finns ju den möjligheten, så inte ändrar jag på min tippning tills jag blir felbevisad. Jag det där tippar att Carolina vinner ditt två matcher i sträck och det där går till final.
Mm. Jag sa ju förra veckan då att för att Montreal ska gå vidare så skulle de ha behövt vinna många matcher i början av den här serien. Och även om de har varit nära så har de inte gjort det. Så jag tänker faktiskt ändå, jag tänker vara en fegis och ändra på min tippning. Jag tror nu att Carolina Hurricanes fixar det här och att det blir Vegas Golden Knights mot Carolina Hurricanes i finalserien.
Ja, och just nu har man väl en sån det där syn på den matchserien och den blir att det inte finns riktigt något sätt som Carolina ska kunna slå det här Vegas. Men om en vecka kan världen se annorlunda ut igen.
Mm, vem vet? Norge kan vara världsmästare. Om du har en fråga till vårt nästa veckas avsnitt av Självklart kommer att ge ett bokslut för ishockey-VM och också ta en titt på då nästan eventuellt sannolikt till och med att vi ändå kan prata inför en Stanley Cup-finalserie. Så skicka in det på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten.yle.fi så hörs vi igen då.
Tack och hej och ha det bra.